Ja, då kanske det skulle vara på sin plats att hälsa våra lyssnare välkomna till Torka med röven podcast, Olle.
Mm, vad härligt det. För äldste gången gör vi det.
Gör det då.
Jaha. Hej och välkomna till Torka med röven. Avsnitt 11. Med mig, Olle, och med Erik Appelqvist.
Ja, det var väl inte så jävla svårt.
Nej, tack.
Varför har du dragit ut på det en timme då? Varför tog du inte tur med det?
Jag tänkte på det att det har uppstått ett problem nu i och med vår framgång.
Okej, problem.
Och det är att jag har gjort dig till Sveriges kändaste personliga assistent. Och det är många i en liknande situation som jag är i. Som skriver till mig och undrar vad du är för en...
Vilken situation är det? Är det
rullstolsburna? I behov av assistent på olika sätt.
Ah, okej, okay, ja.
Några säger att de vet om att det blir Stockholm och de liksom är sugna på att kontakta just det. Nu frågar jag lite grann. Hur är han som assistent?
Okej. Okay. Har de fått bilden av att... De har fått bilden av att jag är bra assistent?
Sjukt nog har han fått det. Jag begriper ja. Inte hur, men något fler har vi gjort. Och jag tycker att det är svårt att själv göra en nykter bedömning på det.
Mm.
Så därför har du bett vår arbetsledare Anna att skriva en sån här kort omdöme om dig.
Hon är nog den som hatar mig mest av alla i hela världen, tror jag.
Ja, alltså utan att avslöja för mycket så det ligger inte bra till.
Jag har inte svarat på ett telefonsamtal. Alltså jag har inte svarat på ett samtal. Jag har inte tagit ett pass.
Så här ser då Anna om dig.
Mm.
Han drev in på en räkmacka och fick direkt särbehandling. Schemat pusslades om till höger och vänster för att det skulle funka med hans privatliv. Erik är absolut svåraste assistenten jag har samarbetat med.
Hur länge har du jobbat med det här?
7 år ungefär.
7 år?
Okej. Är det så svår var han egentligen inte? Han är jätteenkelt de gånger man fick tag på dem. Problemet var bara att det ibland kunde ta veckor innan man gjorde det. Och när passen redan var lösta av en annan vikarie dök han upp som dubbel rådan och sa jag kan ta det här passet om det är svårt. Jag var emot att han skulle få några pass överhuvudtaget. Det var Olle som envisades med att han skulle få förtur.
Ja.
Jag tror det handlade om att Olle bara ville ha en ny kompis och lekkamrat.
Mm.
Jag syns här stopp tidigare. Det som suger mest med det här jobbet är att Olle har haft det sista jobbet. Och då blir det såna här ohållbara lösningar.
Just det.
Mm. Känner att det speglar verkligheten?
Ja, nej, jag kollar i min telefon nu. Det är ju... Jag har inte... Ja, de som känner mig vet ju hur dålig jag är på att svara. Men det är kanske 100 sms som hon har skickat. Jag har inte svarat någon gång.
Mm.
utan det var ju genom din telefon oftast som hon fick tag på mig. Alltså när hon visste att jag jobbade så ringde hon dig.
Ja, precis.
Men jag vet inte, jag har någon fobi, Olle, för mobiler och sånt där. Skitsvårt.
Har du någon fobi för det? Eller har du fobi för att ta ansvar?
Nu drar vi igång med dagens avsnitt. Let's go!
Okej, Erik. Jag blev... inspirerad förra veckan av din barnbok du ser. Så jag gjorde lite research om det här.
Om det här med barnböcker som inkluderar funkisar.
Exakt. Jag hittade då en bok som jag tyckte var himla märklig. Så jag flyttar här till dig så får du se. Om du läser
det är en liten... Det är en liten tiger i... Okej. Okay. Aron Tiger bestiger berg är en inspirationsbok om att se möjligheter i livet med eller utan funktionshinder. En varm och klok äventyrsberättelse med äventyraren och föreläsaren Aron Anderssons 7 råd om hur du når din dröm som grund. Aron Tiger ska klättra upp för höga berget bakom skolan. Några skrattar och tror inte att Aron kan ta sig upp där med sin rullstol. Men bara du själv sätter gränser för vad du kan klara av, visar Aron när han vinkar från bergstoppen med sin rullstol och kompisen Anja bredvid sig. Det är hon som har puttat upp honom.
Jag tyckte att det var väldigt tur att man dels skriver en barnbok så självbiografiskt. För det är så det här Aron gör.
Och sen, jag ska vara helt ärligt, det är väl mer eller mindre livsfarligt att åka rullstol på ett berg, eller?
Ja, det är det.
Han håller på med extremsport här.
Ja, och jag tycker att om man då får skriva sånt här uppenbart skryt, kolla på mig hur duktig jag är. Så att därför har då jag skrivit en egen självbiografisk skrytbok. Så jag ger er helt enkelt. Och du är panda, bygger upp sin egen plattform.
Är du en panda?
Jag kommer inte på någon mer handikappad djur än så. Och vi kan ju berätta för lyssnarna bara.
För du har fått lite klagomål.
Ja, precis. Varför du läser mina längre segment är ju helt enkelt för att min röst inte bär så länge. Så ge inte på Erik.
Nej, jag har mest Olle faktiskt fått komplimanger för det. Vad skönt att du inte låter Olle läsa de där långa jävla texterna.
Ja, för mig är det tvärtom. Jag tror att vår följare har så vitt skilda åsikter.
Jag skojar. Nej, jag har faktiskt fått lite kritik. Så här, varför kan inte... Eller mina polare har sagt så här. Varför låter du inte han läsa upp det? Men det handlar ju inte om att vi skäms över din röst på något sätt. Utan det handlar ju mer om att... Eller att du är sämre på att läsa upp, utan det är att du inte pallar.
Precis.
Det är inget konstigt. Okej. För flera hundra år sedan, i de ursvenska skogarna, bland höga björkar och tallar, inträffade ett mirakel som ingen kan förklara. Forskare kliar sig än idag i huvudet och funderar på hur det var möjligt för två brunbjörnar att tillsammans få en panda. Ingen förstod någonting. Framförallt inte björnarna själva. Men en vanlig panda var det som kom. Och de älskade honom ändå. Söt, exotisk och ovanlig var han. Han tillförde något till skogen. Olle, du har snott min story typ rakt av.
Men du snodde ju för fan mitt liv.
Jag snodde ditt livsstory, då har du rätt i. Okej. Tyvärr dock är det ju så att brunbjörnar till skillnad från pandabjörnar går i ida om vintern. Och den svenska vintern är kall för en panda. Så pappa Björn såg till att göra en överenskommelse med ett par av skogens älgar. De skulle ta hand om lilla Oliver om vintrarna är utbyte mot att de fick äta hur mycket äpplen de ville från björnarnas bo. Men som bekant är ju älgar ganska dåliga som föräldrar. Eftersom de överger sina egna barn redan efter ett par månader för att gå och para sig med någon ny. Älgarna kom och gick över åren, men efter några år så kom det en speciell älg som Oliver fattade lite extra starkt tycke för. Erik hette han. En riktigt ranglig tvåtaggad älg. Inte direkt skogens konung. Han var mer utav en joker, en skojare som inte klarade av riktiga arbetsuppgifter men som passade perfekt som underhållning för Oliver. Alltså du har inte ens döpt om mig.
Men jag fick så du skulle hålla på med...
Jag döpte dig till Oliver i alla fall.
Så jag håller på med subtila. Alla hör jag för att du dessutom.
Jävla svin. De andra älgarna tyckte inte alls om Erik. Han rullade mest runt i gräset och pratade om sina egna psykiska problem istället för att vårda och ta hand om Oliver. När någon kritiserade honom för det hade han väldigt nära till att kliva in i martyrrollen. De fick också ofta städa upp rester från Erik som ätit björnarnas jästa äpplen med ett och samma mål. Att nå maximal berusning på arbetstid. Alltså, men Olle, jag har aldrig druckit din sprit. Jag har aldrig tagit din alkohol.
Du har druckit.
Men gör vi den här podden för att hänga ut varann? Jag tycker inte att man ska döma varann.
Nej, vad fint.
Oliver Panda växte upp och blev en mycket begåvad skribent och journalist. Efter sin skolgång hade Oliver svårt att få ett jobb in i den stora staden på tidningarna som alla ögdes av samma Krösus Sork. Men eftersom du är panda så kan du ju sitta och se gullig ut i lobbyn under somrarna så att barnen har någon att ta bilder med, menade Krösus Sork. Tiden gick och en ny vinter kom. Erik som titt som tätt försvann iväg för att jaga någon omöjlig dröm kom nu tillbaka med mössan i hand och bad om Olivers mat igen. Alltså. Ja, det skådespelargrejen i och för sig. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Det känns som att jag står still. Karriärsmässigt, sa Oliver till Erik. Som precis satt i sig några av säsongens första jästa äpplen. Ja, men vad fan, vi startar en podd då, sa Erik. Så det gjorde de. Och oj vad bra det gick. Redan på några veckor hade de en stadig lyssnarskara. Oliver gjorde det sexigt att vara panda. Och Erik, han åkte snålskjuts på Oliver. Åh, vad unikt att få en pandas perspektiv på hur det är att leva med en älg bredvid sig. Utbrast många av tidningarnas mellanmöss i kommentarsfält. Samma vidriga möss som en gång passerat rakt förbi honom i lobbyn. Kanske gullat lite med honom någon gång. Men annars bara behandlat honom som en hjärndöd panda. Killarna levde bra på podden. Men så ändå kom en av de andra älgarna inrusande hemma hos Oliver. Och berättade att Erik hade blivit skjuten och dödad i älgjakten. Stackars jävla jägare, va? Hur länge kan de vara mätta på det jävla benranglet? En halv dag? Ja, de har väl mat max en vecka på honom. Ja, jag vet inte. De ska vara glada att de hann först innan psykfallet sköt sig själv. Det ska de vara. Det...
Ja, mitt varumärke är nog etablerat nog ändå nu. Jag kan stå på mina egna ben och jag behöver inte Erik längre, tänkte Oliver, och sen somnade han snabbt om. Och det här är en lärdom för er andra pandor. Våga ta för er, våga vara otrevlig, våga vara ett svin. Våga hänga ut folk i din närhet eller arbetsgivare. De andra djuren kommer älska det. Fler pandor behöver göra sina röster hörda. Oliver gick först i ledet. Och panda betyder att man är handikappad då, förstår jag, eller?
Jag tycker att bra konst får folk tänka fritt, tycker jag.
Precis, det är därför jag frågar.
Ja, men jag vill inte säga vad folk hur man ska tolka.
Nej, men jag säger det. Bra konst talar för sig själv.
Mm, precis.
Och nu behövde jag fråga.
Ja, men jag tycker inte det behövs.
Betyder panda handikappad? Jag undrar på riktigt.
Ja, men jag låter lyssnarna bestämma här då.
Ja, har du pissat färdigt nu, Olle?
Alltså, jag vet inte fan vad jag ska göra med dig, för det är så här.
Har du tömt din pissblåsa nu?
Tyst nu, och låt för en gång stund funkisen ta plats i den här podden.
Ja, jag tar all plats du vill.
Tack. Ja, det är så här, att det är så här, när vi liksom har, gör intervju med liksom tidningar och sådär, och jag berättar mina två besök, då är jag en idiot och en dålig och äcklig och sådär. Men nu ska jag helt plötsligt berätta igen. Och då vill jag säga, vad fan vill du ha med egentligen?
Återigen, gå tillbaka och lyssna på avsnitt 3.
4,
som handlar om våran hybrid. Alltså, du sa till en reporter, Olle, mer naket när du bajsar än när jag bajsar. Eftersom att jag har bajsat mycket inför folk, Stina, sa du till reportern, så är det mer naket för dig än det för mig.
Jag tror det är hennes fjärde namn.
Och så sa du, ja, det är hennes fjärde namn, men vad fan, det är väl bättre det än att jag hänger ut henne. Du sa till henne, när jag bajsar så har jag alltid någon med när jag bajsar. Så jag har ju haft det sedan jag var liten. Så även om du och jag, Malin, är precis... Alltså i verkligheten är vi ju båda sprittsprångande, eller jag antar att du, ja men skitsamma, du behöver inte berätta, men jag antar att du är helt naken, Malin. Och så jag är också såklart helt naken, och så, men när jag bajsar så känns det inte lika naket som det gör för dig. För du, alltså jag ska inte bli för så, alltså vad fan pratade du om? Jag tror aldrig någon har hanterat sitt kändisskap så dåligt. Soran Ismail hanterar sitt kändisskap bättre än så.
Oj, oj.
Han, Olle, ja. Han... Han gjorde sjuka grejer kanske. Men han frågade fan ingen om de var nakna när de bajsade. Det tror jag inte. Har du pissat färdigt?
Ja, det har jag.
Det jag frågar.
Är du med mig?
Ja, vad bra.
Ja, jag är bredpissad.
Mm, vad bra. Vem är assistent idag då? Vem var du som skakade av? Eller torkade? Eller vad man ska säga. Vem var det som tömde pissflaskan?
Det var Pelle. Min farbror.
Farbror Pelle. Vad bra. Det var han. Jag misstänkte det. Jag hade för mig att han skulle jobba idag. Olle, din farbror, han är väl verkligen motsatsen till en traditionell svensk man? Är han inte?
Jo, absolut. Det är så jag vill säga.
Han är framåt. Han är utåtriktad. Han säger vad han tycker, eller hur? Han velar inte.
Han är inte där att ta plats.
Precis, precis. Och han är väl framförallt, det är liksom klassiska med svenska män. För jag tänker att den stereotypa svenska mannen, det är Felix Herngren i Solsidan. Alex. Konflikträdd. Ja, mamma, du får bo där uppe och vi bor på nedervåningen. Och sen säger han till sin fru så. Ja, vi har hela huset. Mamma ska flytta ut imorgon, du vet den där grejen. Det är väl den stereotypa.
Ja, det känns jag. Tror du Pelle är närmare alfa än vad Felix Herngren är?
Alltså Pablo? Riktiga Felix Herngren är ju sånt jävla alfa. Han är ju nere och skjuter zebror och sånt.
Har babianer i huvudet bara det lite sånt.
Ja, han är sånt jävla alfa. Men i Solsidan, han är typiska beta, han är liksom.
Ja, bättre.
Och det är ju svenskar. Det är ju, jag känner igen med det där också. Alltså när jag var elektriker till exempel, jobbade med det.
Mm.
Min flickvän på den tiden, hennes föräldrar, alltså han var väl typ ekonom och hon var kanske sjuksköterska. Och vad heter det, när jag var hemma hos dem och jag liksom såg att något var kopplat fel, eller när jag är hemma och fixar el hemma hos någon, alltså någon jävla liksom underhållare, eller du vet någon som jobbar med musiken och sådär, och man bara ser hur fan de har pillat själva.
Just det.
Och man bara, vad fan tänker du med? Det här är livsfarligt. Men man säger ju aldrig, eller hur?
Nej, jag vet inte. Nej, det kanske inte
gör. Men gör du det? Tar du konflikter?
Nej, gud nej. Absolut inte.
Pratar du med grannarna?
Nej.
Går du och knackar på när grannarna... Alltså, dina grannar typ slår ju varandra nästan. Alltså, de skriker och bråkar hela tiden. Och du knackar ju aldrig på där och tar den konflikten, eller hur?
Nej, det gör jag inte. Det är väl inte min ensak.
Nej, precis. Vi är ju så jävla... Men visst är vi konflikträdda svenskar?
Du vet inte tidsbaning av dig.
Det är verkligen inte det, men det är väl, så är det ju ändå. Och kanske är det därför som det går så bra för arga snickaren och har gjort.
Gitt, så bra för arga snickaren.
Ja, vi ska komma till vad som har hänt senaste året med honom. Men visst är han liksom motsatsen till arketypen av en svensk man?
Ja, verkligen.
Det känns som att han är utloppet. Alltså att alla vi liksom
konflikträdda. Tror du Anders själv säger att han gillar spanska kvinnor för att de har temperament?
Ja, jag tror han. Ja, verkligen. En hetlevrad spanjorska. Vad heter det? Nej, men han, fattar du vad jag menar? Han vågar säga de här grejerna.
Absolut.
Ni kan inte dränera så här. Du är ju dum i huvudet. Du kan inte dra i våtrum. Du kan inte dra sådana här kablar i våtrum. Det är livsfarligt. Du är dum i huvudet.
Och han ligger sig i folks förhållanden. Så, ja, men...
Vi sitter i tv-soffan och är beta. Och när vår fru frågar, vill du gå och hämta chips? Så säger jag, fixar. Men vi vågar egentligen inte säga det som vi vill säga. Men det gör Anders åt oss. Han skäller ut folk åt oss. Och jag vet inte om det är därför han är populär. Men han har ju varit populär hela min uppväxt i alla fall. Alltså han har ju varit populär länge nu.
Ja, absolut.
Men så la de ju ner arga snickaren med honom i alla fall. Men du ihåg varför han slutade? Det var ett ganska roligt pressutskick faktiskt.
Han bytte väl kanal.
Exakt, jag tror det var det riktiga. Liksom anledningen var väl att han gick från femman till fyran. Men det han sa i pressutskicket var... Nej, jag insåg att jag faktiskt hade stora problem med mina aggressioner på riktigt. Man tog det 15 säsonger att inse det.
Ja.
Att du har lite svårt att stänga av det där när du går hem från jobbet. Det är så här... Han bara, nej, jag blir mer och mer liksom hypad till att skälla ut folk. Så bara, ja. Vad fan tror du?
Jo.
Det var en ond spiral faktiskt, tror det eller ej.
Tänk att du går runt och var arg mellan 8 till 5 miljoner människor.
Ja, precis. Det,
Jo, vad hände med Anders sen, Olle? Vad gjorde han sen?
Han...
Han gjorde bort sig. Han drog igång Anders och knarket. Han slutade skälla ut folk för att de inte kan bygga. Och han började åka runt och skälla ut folk för att de knarkar istället. Det var hela programidén.
Någon jävel ska bli utskälld.
Ja, någon ska få höra. Och han åkte runt och han skällde ut knarkare. Och det var så konstigt för han liksom accepterade tanken att missbruk är sjukdom. Men han tänkte ändå att den här sjukdomen ska lösas med en utskällning. Att det var ändå så här.
Undrar vad han tänkt så här med typ så här. Anders och cancer.
Ja, för det är ju så. Alltså sen, om man hade sagt, det är ju bara gaska upp sig, sluta knarka. Men det var inte det han sa, utan han var så här: du är för fan fast i liksom missbruk. Du är sjuk, du behöver hjälp. Och först måste du sluta, sen kan du få hjälp. Så bara, det var så konstigt liksom. Det var konstigt. Och det blev en skandal, för i kombination med det här Anders och knarket så var han ju med hos Malou, det här har nog alla sett. Han skällde ut den här 16-åriga rapparen Grekasso för att han pratade om droger. Men...
Nu, har du inte jättepigga spaningar i det här segmentet.
Nej, jag vet. Det vet alla redan. Men arga snickan är... Om man någonsin har varit på en krog, man vet att han är laddtorsk. Det syns på honom. Jag vet inte, ser du det?
Nej, men jag har ju heller inte...
Om man har någon som helst
erfaren. Jag är inte så erfaren som du är i det här området.
Jag har väl sett folk som har tagit
kokain. Jo, alltså, men
det är så uppenbart. Han erkänner också det i Malou-intervjun. Hon frågar, men Anders, har inte du knarkat en del? Ja, jo, det är klart. Det är klart man har varit runt och testat. Jag har testat mycket. Och det var ju det som blev problem. Att han, då har ju han sponsrat den här jävla industrin ändå. Ja. Förstår jag menar? Om han går och köper ladd av någon och sen så åker de ut och skjuter sin kompis. Det är ju typ så det är. Och då känner det som att du sponsrar det och sen åker du ut i tv och skäller ut dem. Så det blev liksom lite sten i glashus då, såklart. Grekasso gjorde en låt om honom som var väldigt kul. Där han kallade honom för arga sniffaren.
Det är jättekul.
Det tyckte jag var väldigt kul.
Och den här arga sniffaren då, vad säger han? Vad är det här? Ingen aning. Ingen aning.
och sen dess så har ju Anders lyckats träffa mitt i prick med fan allt han gjort. Nu på en Robinsonfest, jag vet inte, du har säkert hört vad det är som har hänt nu förra veckan.
Fysiskt tilltal.
Anders Övergård blir pissfull på en Robinson-efterfest i Karibien. Ger sig iväg. Han vill ge sig iväg. Han springer bort mot ett fyrhjuligt fordon. Och så ställer sig då en kvinna framför honom, en av hans kvinnliga kollegor, och säger: nej, du får inte köra iväg, du är för full. Det borde du om någon veta, eftersom han ju har gjort ett program om hur många som skadas varje år av alkohol i trafik. Han är världens största hycklare.
Vet du hur många det är? Hur många transporter, om man nu kallar det för åkningar, per dag det sker med onyktra människor?
Oerhört många.
Kommer du inte ihåg det?
Gissa.
Det var flera hundra i alla fall.
Ja, det är 13 000 körningar per dag med onyktra.
Han brottar ner en kvinna därför att han inte får köra full. Och jag skojar inte, Olle. Vet du vilka program som han hade i pipeline för hösten?
Nej.
Sveriges värsta bilförare. Och ett specialprogram där han åker runt och skäller ut folk som är våldsamma, som heter Anders och våldet. Alltså, han gör Anders knarket och så visar det sig att han har knarkat. Sveriges värsta bilförare, så visar det sig att han gillar själv att köra full. Han gör Anders och våldet och så visar det sig att han precis har misshandlat en kvinna. Vad gör du av allt det här? Vad tänker du, Olle?
Ja, så som du presenterar så låter det ju som att han vill försonas med sina brott och göra tv av det.
Eller hur? Det är precis så jag tänker faktiskt. Att han gör något dumt på fyllan och sen har han sånt jävla dåligt samvete. Det är som Nisse sa. Nisse ringde och pratade om det här med mig. Det var så jävla kul. Han sa, man kan inte, vi ska inte döma Anders Övergård för det som hände på Robinson efter festen. Hörru, den där att han tog tag i hennes handleder och brottade ner henne på marken. Det där
var inte Anders Övergård. Det där var Anders Övertag som var nere där och brottades.
Anders Övergård.
Det är precis. Han gör något dumt på fyllan och sen går han till TV4 och bara fan, kan inte vi göra ett program om liksom där vi går igenom det här hemska problemet i samhället.
Anders. Så jag kompensation.
Nej men du. Anders överkompensation, ja. Precis. Snyggt, Olle. Du hänger med på ordvitståget, det gillar jag. Vad heter det? Han jag kan bara säga så här att nästa år när postrarna kommer upp på stan om liksom att ja, Anders och sexköpandet när han liksom granskar det här med liksom prostitution och trafficking och sånt. Då vill jag gå ut med en varning till hans fru. Vad kan hon heta? Maria Övergård eller någonting. Och säga att nu har någonting hänt på fyllan här i somras. Nu har Anders övergrepp varit i farten.
Anders översexuell har jag.
Okej, Olle. Fan, jag tyckte det blev ganska bra avsnitt ändå. Det blev okej. Du vet ju att jag har varit ganska psykiskt nere och typ förkyld. Jag ska gå och covid-testa mig nu faktiskt direkt efter.
Alltså vi får ju ändå bara ära med att Anders Övergård är ju inte passa.
Nej.
Okej, tack för att...
Ja, men ja, tack för idag i alla fall. För att ni har lyssnat. Följ oss på Instagram. Trevlig helg på er.